Välkommen till årets, århundradets och världshistoriens första supermiljöpodd som produceras av mig, Vera Telemo, och min eminenta kollega Ellen Palm. Supermiljöpodden är en miljö- och klimatpodd där vi kommer att ta upp de senaste miljönyheterna och göra lite djupdykning i olika miljöteman och klimatteman. Och vi kommer också hylla bra lösningar som främjar klimatet och miljön.
Härligt, Vera. Men innan vi drar igång med vårt första program så tänkte jag att vi skulle presentera oss lite grann. Du heter ju som sagt Vera Telemo.
Jajamän, det gör jag. Det är mycket riktigt. Jag är precis klar miljövetare faktiskt. Lämnade in min uppsats här förra veckan och det känns ju väldigt bra.
Grattis!
Ja, tack så mycket. Så jag har varit ute och intervjuat hummerfiskare om varför de följer regler som finns inom hummerfiske. Det har varit väldigt härligt. Man blir bjuden på vin väldigt mycket om man intervjuar hummerfiskare, så jag kan rekommendera det starkt.
Har de följt reglerna?
De verkar följa dem väldigt bra faktiskt, alltså enligt dem själva. Man vet ju inte riktigt hur mycket man ska lita på det. Nej, men det verkar vara väldigt socialt accepterade regler och det är lite det jag har velat undersöka. Så här.
Alltså att de sociala reglerna även följer de lagliga reglerna?
Precis, de sociala normerna överensstämmer med de faktiska reglerna som finns. Så det har varit väldigt roligt och kanske lite en förebild för hur man skulle kunna försöka få normer att implementeras i andra delar av fisket. Så det har varit ett jättekul arbete. Men Ellen, som jag förstår det så är du aspirerande doktorand.
Ja, exakt. Just nu så är jag anställd här på Lunds universitet faktiskt och har någon slags, eller har en projektanställning där jag just nu går en doktorandkurs i energisystem, i det svenska energisystemet, för att se hur man kan göra det, ja, men framförallt fossilfritt och hållbart. Liksom.
Men du har ju också en pin som det står I love CO2 på.
Ja, jag är civilingenjör och tog examen ganska nyligen också. Och mitt examensarbete handlade om att använda koldioxid som råvara. Alltså att man använder själva kolet i koldioxid och gör vad som helst. Man kan göra bränslen eller plast då, som i mitt fall. Men man kan ju också använda det för att liksom bubbla vatten eller ja, det finns massa andra.
Men alltså, du känns ju som du är queen of plast här. Alltså du gör plast och koldioxid, men du också har startat det här Plastfri november för andra året
ja,
i rad.
Jätteroligt. Precis nyligen så började vi för andra året i rad som sagt med Plastfri november, jag och två andra kompisar. Som går ut på att vi inte ska konsumera plast för att på så sätt belysa plastens både för- och nackdelar.
Hur går det då?
Ja, nej, men hittills går det bra. Jag på tåget hit i morse så istället, jag brukar ha en sån förbeställd frukost. men den innehåller väldigt mycket plast, så idag fick jag med mig en egen liten macka i en liten plastfri mackhållare.
Oerhört föredömligt.
Men du har också andra miljöengagemang förutom din kandidatuppsats.
Ja, det har jag ju. Alltså, vi gör ju den här podden, men mitt engagemang nu kanske inte egentligen är så miljöintresserat eller relaterat, men imorgon så ska jag faktiskt åka ner till Lesbos och hjälpa till med flyktingkatastrofen som sker där. Och vissa hävdar ju att Syrienkatastrofen grundar sig i något slags, att de faktiskt är klimatflyktingar från början. Det är väl lite, det kan man inte riktigt fastställa att det är så. Men faktum är ju att vi kommer ha mycket mer klimatflyktingar i framtiden. Så att det är ju väldigt viktigt att vi bygger upp ett bra system för att ta emot många, många människor liksom nu i framtiden. Så det ska bli, alltså jag är väl lite nervös för att åka faktiskt. Alltså det är, man hör ju väldigt mycket hemska historier liksom. Men det känns bra att kunna hjälpa till och ja, att liksom bidra på det lilla sätt man själv kan. Liksom. Nu är jag ju arbetslös eftersom jag aldrig varit i min kandidatuppsats. Så att jag känner att typ, alla kan inte åka iväg sådär, för många har ju jobb. Men jag är ju faktiskt en unik person i det sättet.
Ja, det är helt rätt. Ja. Där har ni någon slags sammanfattning av vilka vi är och varför miljökunskaper och engagemang vi sitter. Nu kör vi. Naturvårdsverket har utrett eventuella miljövinster med återvinning ur deponier, så kallad urban mining, och kommit fram till att i nuläget inte finns tillräckliga samhällsekonomiska skäl för att göra det. Urban mining är alltså att man går in i deponier eller soptippar från förr, där man liksom slängde allting innan liksom återvinning var ett koncept i Sverige. Så hamnade ju allt avfall på deponier, och att man då går in och gräver upp de här deponierna och ser vad man kan finna, för det finns ju jättemycket metaller och så vidare där.
Men det innebär alltså att priset för metaller i nuläget är för lågt för att det här ska vara gynnsamt.
Och jag är jätteförvånad av den här nyheten, för jag tänkte att koncentrationen, inte vet jag, koppar då eller järn i en deponi är mycket, mycket högre och mer lättåtkomlig än vad den är i liksom järnmalm som man bryter. Men uppenbarligen inte. Men
det kan ju också vara att kvantiteterna inte är så stora. kan man tänka sig. Alltså att även om det liksom, koncentrationen är ganska stor, så skulle du ändå inte kunna få ut så mycket. Jag vet inte.
Det... Nej. Jag bara tänkte att det var så lätt att avskilja med lite magneter och sen smälta och göra nytt.
Men jag tänker så här, att det säger ju ingenting. Det säger samhällsekonomiskt, men det säger ju inte ur själva, alltså ur miljöhänsyn, så hade det ju säkert varit en vinst. Men ekonomiskt så kanske det är för dyrt att göra det då, helt enkelt.
Mm.
Men samtidigt så har man ju sett då att återvinning, en studie från Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet, ETU, har tagit fram en studie att man får väldigt stor klimatnytta vid återvinning. Och då är det framför allt av aluminium, där en återvunnen aluminium, alltså att använda återvunnen aluminium, så sparar man 97% av klimatutsläppen jämfört med nytt aluminium.
Mm.
Så det är ju väldigt bra att tänka på. Det känns ju positivt för alla oss som troget återvinner våra konservburkar och pantar hejvilt, att det faktiskt gör ett väldigt, en väldigt stor nytta för klimatet. Framtidens matkonsumtion är ju något som har diskuterats hett på sista tiden. Och nu har KTH börjat med ett projekt att odla brunalger för konsumtion i skärgården utanför Koster, som faktiskt också är en nationalpark. Och de har ungefär 0,2 hektar som de har börjat odla. Och de här små algerna var bara några millimeter när de satte ut dem. Och sen på 6 månader så växte de till 2 meter långa brunalger.
Men, och meningen är att man ska äta de här algerna?
Ja, alltså de kan användas antingen till mat. Jag vet att de har kommit ut med en fin kokbok med olika recept som man kan laga liksom, alger. De är ju väldigt näringsrika. Det finns mycket näringsämnen som är bra för människor. Men man kan också eventuellt använda dem för foder till djur eller till att göra biogas. Liksom, röta dem och göra någon slags metangas. Så det finns många fördelar med det. Och också finns det, skriver de här, att de renar också havet. Liksom. De tar ju upp massa partiklar i havet och övergödning till exempel, alltså näringsämnen och så vidare, och binder in i sina små algkroppar.
Men hur kommer det sig att man har valt att göra det på Koster, tänker jag, om man är från andra sidan kusten?
Jag vet faktiskt inte. Jag skulle ju gissa att göra ett sånt här projekt i Östersjön skulle nog vara ganska dömt. No offense Östersjön, men det är lite svårt för marina organismer att leva i Östersjön eftersom det är bräckvatten. Och de har ju också många andra problem. Så att jag tror att för att du ska få en tillväxt som gör att du faktiskt kan sälja algerna, så är nog den västra havet med en bättre salthalt något som är bättre att satsa på.
Och apropå det här med Östersjön då, att det finns en väldigt negativ bild av hur läget är i Östersjön, så har man faktiskt för första gången nu lyckats uppmäta att övergödningen inte ökar utan snarare minskar i Östersjön. Och det är ett samlat projekt, ett nordiskt projekt, där man har sett att övergödning för första gången minskar. Och man har ju vidtagit jättemycket åtgärder alltså på land, med dels från jordbruket men också med vattenrening från avlopp och så vidare under många, många år. Men det har ju bara liksom, det ser så tråkigt ut på ytan och alla ser när de badar att man liksom, ja, det är bara alger överallt. Men nu har man första gången lyckats mäta att faktiskt har minskat. Lite men ändå något. En annan glädjande nyhet är att FN nu tror att man kommer uppnå en global uppvärmning på max 2,7 grader. Och egentligen kanske inte låter så glädjande, för det egentliga målet är att vi måste hålla oss under 2 grader. Men aldrig tidigare har man kunnat se att de åtgärder som olika länder nu har åtagit sig eller skrivit att de frivilligt kan göra kommer att nå under 3 grader.
Så nu är, liksom... är det med de åtaganden som finns idag eller är det med det man hoppas uppnå under COP21?
Exakt. Vi kommer prata mer om det här sen, men det här handlar om vad världens länder har skrivit att de frivilligt kan tänka sig att göra efter COP21 i framtiden då innan 2050. Och för första gången har man har sammanställt det och sett att man faktiskt, om de här grejerna görs, kommer man nå under 3 grader. Vilket är mycket, men ändå mindre än tidigare.
Och det sätter ju lite press på det här COP21, att dels att länderna faktiskt måste göra de här sakerna som de då säger att de ska göra. Men också kanske, när man tänker på att 2,7 är ju inte riktigt en ideal temperaturökning.
Nej.
Så det är ju också en liten spark i baken att vi faktiskt måste skärpa oss lite mer.
Och göra mer, ja.
Mm. Men vi tänker ju här i Supermiljöpodden att de första veckorna nu fram till jul kommer vi att fokusera våra teman på COP21-mötet, det stundande mötet i Paris, som är här i slutet av november, början av december. Idag så kommer vi att prata om jordbrukets inverkan på klimatet.
Men först ska vi göra en hyllning, ett annat återkommande tema som vi kommer ha i varje Supermiljöpodden-avsnitt. Första programmets hyllning går till en svensk matkedja som har valt att börja sälja så kallad ful frukt och grönt. Som Vera sa här så är jordbruket en väldigt stor del av den klimatpåverkan vi har. Och matsvinnet är ett av våra stora problem. Och det sker ju alla led. Det sker dels hemma hos folk, på restauranger och så vidare. Men det sker också i steget från jordbruk till matbutiken. Där mycket mat sorteras ut för att den inte anses säljbar. Men nu har alltså en svensk matkedja, Coop i det här fallet, valt att marknadsföra sig för att de ska sälja de här så kallat fula grönsakerna då till ett lite lägre pris. För att på så sätt minska klimatpåverkan från jordbruket. Så, dagens hyllning går till Coop. I de första avsnitten av Supermiljöpodden kommer vi att fokusera på klimatmötet i Paris. Det har väl inte undgått någon att det stundar ett väldigt, väldigt viktigt klimatmöte i Paris som börjar nu den sista november och pågår ungefär en vecka. Som heter COP21, det är alltså FNs klimatmöte. Och då kommer ledare från hela världens länder att samlas för att försöka komma överens om hur vi ska minska våra växthusgasutsläpp för att på så sätt hålla nere jordens medeltemperatur till under 2 grader. Och optimismen är ovanligt stor inför det här mötet. Trots det som man kallar för misslyckandet i Köpenhamn då 2009 så har man till det här mötet lyckats jobba upp en ganska stor optimist. Dels för att Kina och USA har antagit större klimatlöften än vad de tidigare har gjort. Men också för det nya sättet att förhandla. För det här mötet så har alla länder fått skriva ett frivilligt åtagande som de själva har bestämt och vad de kan göra för att minska sina växthusgasutsläpp. Och målet är alltså inte att skapa ett bindande avtal för alla, utan alla länder kommer få ut efter sina förutsättningar. Och man har alltså redan gått in och sagt vad man kan tänka sig att göra. Och sen kommer det förmodligen förändras under mötet, men det finns redan en ingångspunkt.
Och det är alltså de här åtagandena som då skulle leda till 2,7 grader.
Exakt. Och det finns jättemycket olika sektorer som man behöver minska sina fossila och utsläpp eller växthusgasutsläpp ifrån. Och i det här avsnittet kommer vi prata om jordbruket och i nästa avsnitt kommer det att handla om energi och energiproduktion.
Ja, och jordbruket står ungefär för 18% av utsläppen av växthusgaser globalt. Så det gör ju det till en väldigt stor bidragande faktor och det faktum att vi alla måste äta gör ju också att det här blir ju ett problem som vi inte kan, det är ju ingenting vi kan sluta med. Vi måste ju ändå ha mat. Så frågan blir ju då hur vi kan minska de här utsläppen. Och framförallt så är utsläppen från jordbruket lustgas. Då står de ungefär för 60% av de ökade lustgasutsläppen i atmosfären. Och det kommer från kvävegödsling framförallt.
Lustgas, kväve och syre?
N2O är det. Och det uppstår när genom olika nitrifikationsprocesser heter det. Först så blir det nitrifikation för att bilda nitrat. Och sen genom denitrifikation så blir det här nitratet igen kvävgas, alltså N2. Och kvävgas är ju ingen, alltså det finns ju 79% i luften. Och det är ju ingen växthusgas. Men går det här steget inte hela vägen så bildas lustgas. Och om man kvävgödslar mycket så har man ju då en ökad mängd kväve som man då har tillsatt i åkrarna. Och då är risken för att det bildas lustgas mycket större än utan kvävgödsling.
Finns det något sätt som man kan göra för att minska sina, kan man liksom kvävgödsla mindre eller vad är?
Ja, alltså optimerar du mängden kväve du lägger på så kommer ju växterna ta upp den här. För det är det. Det som händer är att när du lägger för mycket så blir det kväve över som de här små nitrifikationsbakterierna kan använda. Men lägger du bara på exakt så mycket som växten behöver så är växten mer konkurrenskraftig och kommer då alltså ta upp allt kväve till sin kropp och sin uppbyggnad och sin, liksom, sina små molekyler och celler. Så att visst, alltså, gödslar du väldigt optimerat så kan du ju minska den här påverkan. Så det är ju någonting man hoppas. Men det är ju inte bara kväve som släpps ut från jordbruket eller lustgas. Utan även metan pratar man ju mycket om. Det har ju säkert många hört, liksom, kor pruttar, metan och sådär. Och,
finns det några andra utsläppskällor då?
För metangas? Mm. Alltså metangas uppstår ju ofta vid rötning, liksom, vid syrefri förbränning av organiskt material. Liksom. Det är ju därför, metangas är ju en biogas som du kan köra bilar på och sånt. Liksom. Men jordbruket är väl framförallt från deras de här kreaturen liksom. Mm. Det som är käckt med metangas, både du och jag har faktiskt sett den här filmen Cowspiracy nu, som handlar om jordbrukets påverkan på klimatet väldigt mycket. Och där pratar de om det här att det är bra med metangas, för att metangas är bara 10 år uppehållstid i atmosfären.
Och det här har jag ju liksom lärt mig och kunnat länge, men ändå inte tänkt på som en faktiskt faktor. Alltså att med koldioxidutsläppen har mycket längre uppehållstid i atmosfären, och därför tar det mycket längre tid för koncentrationen att minska eller påverkas i atmosfären. Men med metan så är det en ganska kort 10-årscykel, som du säger. Så minskar man liksom köttproduktionen, så kan det minska ganska snabbt, koncentrationen i atmosfären.
Ja, och det är ju väldigt, så är det ju, problemet är ju då att koldioxid står ju fortfarande för 80% av uppvärmningen, så det är ju inte så att bara genom att minska metanet så kirrar vi biffen.
Nej, men det är ändå lite mer av en quick fix liksom.
Det är det verkligen, och det kan ju påverka väldigt mycket. Och...
Men en grej apropå det då, för i de här frivilliga åtagandena som alla de här länderna har gjort, så har folk skrivit väldigt olika grejer om hur de ska minska sina växthusgasutsläpp med då, ja, från allt från då energi till transport och så vidare, men inget land har skrivit någonting om köttproduktion eller köttkonsumtion.
Oj, det visste jag. Det är ju väldigt uppseendeväckande faktiskt.
Just eftersom att det är en så stor andel som du säger, så känns det liksom helt absurt att det ämnet är inte ens uppe liksom, för förhandling.
Nej, och där tänkte jag att vi kan ju gå igenom det lite snabbt. Så här, varför? Alltså, många har ju pratat, det har ju kommit ut vad heter den här köttguiden från Svenska Lantbruksuniversitetet och så vidare, som handlar om hur liksom köttet påverkar våra klimatutsläpp och också andra miljöproblem förstås.
Och hälsa, vilket och hälsa som en ny aspekt.
Mm. Det är ju en ny aspekt. Det biter ju på vissa. Mm. Men jag känner mig mer intresserad av klimatet. men och där tänker jag att vi, alltså det viktigaste med det här med köttkonsumtion är ju att det tar mycket mer energi att äta kött än att äta grönsaker, för att man förlorar energi i varje steg, i sådana här trofinivåer som man kallar. Och då är ju, växter är ju primärproducenter, de tar ju sitt kol och sin energi från solen och från koldioxid i luften. Och växterna, varje gång man äter, så att djur äter växterna, så förloras liksom, om vi då äter djuret, så har vi förlorat 90% av energin. För att det här djuret måste ju leva och använda och röra sig och liksom metabolism och allt möjligt liksom. Så det, den största anledningen, det finns många som liksom, det finns mycket saker som kan säga att man ska vara vegetarian eller äta mindre kött. Men det, framförallt är det just det här att äter du primärproducenterna istället för sekundär, de som har konsumerat primärproducenterna, så kan du ju spara oerhört mycket energi, vilket gör att man behöver mycket mindre plats till att odla maten. Man behöver inte hugga ner lika mycket skog, man behöver inte breda mark för all den här sojaproduktionen som man har
för foderproduktion då, liksom. För att de kreaturen som finns går ju inte bara runt och betar någonstans, utan det är ändå så att väldigt, väldigt mycket av jordbruket är foderproduktion, och att det är den påverkan som man också ser.
Precis, och då hade det varit bättre om vi åt det fodret från början, liksom, vi åt den sojan. Men också så skrev Supermiljöbloggen, skrev här om en professor vid SLU som säger att kor faktiskt kan vara väldigt bra för miljön. Alltså gräsätande kor, alltså gräsbetande, utebetande kor, jag vet inte vad man kallar det. Men för att de äter ju gräs, och vi människor kan ju inte äta gräs.
Nej.
Och det pratar man ju mycket om, att biologisk mångfald till exempel ökar med öppna landskap och så vidare. För att de skapar liksom en konkurrens så att inte en art kan dominera. Och det är ju väldigt positivt. Men det som man får tänka på då är att om alla kor skulle äta gräs ute, så skulle vi behöva ha betesmarker typ överallt för att kunna ha den köttkonsumtionen vi
för
har idag.
För att behålla köttkonsumtionen. Det är väl den poängen som också är viktigt att trycka på. Att liksom, det är klart att köttkonsumtionen inte måste vara det den är idag. Att det också är en faktor som man kan förändra. Det är liksom inte bara hur mycket kväve man ska lägga på jordbruket, eller hur mycket fossila bränslen vi ska ha i våra bilar som är faktorn, utan det är också så här, hur mycket ska vi köra bil? Hur mycket kött ska man konsumera?
Ja, jag tycker att det är en intressant...
Och det är också styrningsbara faktorer. Liksom.
Ja, precis. Och det är intressant med liksom, den här kombinationen av livsstilsförändringar och teknikutveckling. För det finns ju teknikutveckling som kommer ta oss långt. Till exempel sån här... Nu kör ju bönderna med sån här som mäter den optimala mängden kväve liksom, på, som de ska tillföra till varje liten liksom, gröda. Och det är ju jättebra. Det är ju jättebra. Men frågan är, det kanske inte räcker hela vägen om vi liksom inte ändrar våran livsstil.
Det jag tycker är synd med när man pratar om livsstil, det är att man ofta pratar om det i något negativa termer. Som att det vore någonting jobbigt. Som att det vore någonting som man måste liksom offra eller sådär. Men om man tänker bara på sitt eget liv eller om man ser liksom Sveriges historia 50 år tillbaka, så har det skett helt enorma livsstilsförändringar som har berott dels på teknikutveckling men också på liksom styrning som har skett. Och därför har man börjat bete sig på olika sätt, på bättre och sämre sätt. Men man, alltså livsstil är något som förändras hela tiden. Ingenting är statiskt, framförallt inte vad vi äter. Det har varierat jättemycket.
Ja, och det är ju intressant hur kort minne vi har. Liksom, att man tänker att ja, men vi har alltid ätit kött. Och det har vi alltid gjort. Men har vi alltid ätit kött varje dag? Mm. Nej, det har vi inte gjort. Liksom. Det är intressant tycker jag med liksom, korttidsminne. Och det är ju ett generellt problem i miljöfrågor. Eller, pratar man om till exempel utfiske eller någonting, så är det så här: ja, men det har inte minskat. Det är så mycket fisk liksom. Men man kommer inte ihåg, för vi har inget sånt generationsminne. Vi vet inte vad våra mormor och morfar åt, och fiskarna vet inte exakt hur mycket fisk deras mormor och morfar fick. Alltså det är ett generellt problem. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant i Cowspiracy då, den här filmen som man kan kolla på, som är väldigt intressant. Alltså vissa siffror skulle jag kanske ta med en nypa salt. Men det är ändå intressant. Där målar han ju upp det som att slutar vi äta kött och mejeriprodukter. Det får man faktiskt också lägga till.
Det,
man får inte glömma det. Jag är ju gammal inbiten vegetarian och är ju lite så, har lite svårt att bli vegan. Men mejeriprodukter påverkar ju också jättemycket. Alltså det krävs ju jättemycket energi för att producera mjölk. Lika mycket som
och
det krävs.
Ost
och ost framför allt. Liksom. Så det ska man, får man ju tänka på även det. Men där målar han ju upp det som att this will save the world. Liksom. Och,
jo, och även om det är intressant, den är lite liksom sensationsbaserad just den här filmen kanske. Men allting som har en påverkan på något sätt.
Ja, och vi är många människor. Mm. Och vi äter alla. Liksom. Så det händer ju väldigt mycket och det är väldigt spännande. Och vi här på Supermiljöpodden tror väl att en förändrad livsstil eller förändrat sätt att tänka kring vår matkonsumtion faktiskt kan ha en stor betydelse för hur vi klarar framtida klimatutmaningar.
Och det skulle bli spännande att se hur de tar hand om det här problemet i COP21 nu i Paris om knappt en månad. Tack för att ni har lyssnat på detta första avsnittet av Supermiljöpodden med Vera Telemo och mig, Ellen Palm.